Hej och välkomna till Tykonauterna med bara mig, Kristoffer. Och i det här avsnittet så kommer jag att prata lite om EVPs, hur det kom till och vem som kom på det. Och så ska jag prata lite om poltergeist, eller snarare historier från förr. Mer om det lite senare. Hoppas att ni alla haft det bra och att semestern laddade era batterier. Själv så är det jättebra. Jag och John gjorde två paranormala utredningar. Den ena var i Mörby slottsruin och den andra i Ramhälls gruvor. Det var riktigt spännande men ganska lugnt. Lite som att vålnaderna också hade semester. Vilket jag kan förstå. Det måste ju ta mycket energi att skrämma folk. Och mitt annat så var fladdermössen tillbaka på jobbet och flaxade omkring. Det var lite så där och när man hörde dem och omkring där tänkte man att snart landar väl den på mig alldeles strax. Men ja, ni kommer att få se slottsruinen som en vlogg på Spökjakt Sveriges YouTube. Och Ramhäls dyker upp lite senare på våran kanal. Och ja, det hände lite skumma saker, det måste jag faktiskt erkänna. Men tacksamt nog så kom ingenting med oss hem i alla fall med tanke på gravfältet jag och Robert besökte förut. Lite intressanta EVPs har man få därifrån, men kanske man får några från Ramhäls. Jag har inte hunnit gå igenom allt. Men har man tur, då kanske vi har fått något. Apropå Electronic Voice Phenomenon, EVP, så kanske ni undrar lite var det kommer ifrån, självaste uttrycket och varför man började intressera sig av det här. Och då var det så att det finns en EVP-pionjär som var svensk som började med det här. Och han heter Friedrich Jürgensson. Och det är en mycket intressant man med många talanger, så jag tänkte berätta lite kort om honom. Han föddes 1903 i Odessa. Hans pappa var dansk och hans mamma var svensk. Hans personliga dröm var att bli en operasångare, men hans dröm gick tyvärr inte i uppfyllelse då han blev sjuk. Och rösten blev inte detsamma igen. Istället blev han arkeolog, filosof, lingvist och målare. Och på grund av andra världskriget 1939 så bosatte han sig i Sverige på grund av neutraliteten. Här träffade han Monica och gifte sig senare med henne. Han lärde sig sitt tionde språk, svenska. Det är imponerande 10 språk. Då måste man ju begripa hur mycket som helst. Om man själv har svårt att hålla reda på en eller urskilja engelskan från svenskan. Hur blir det då för honom? Jag menar, hittar man inte ett ord på ett språk så kan han lätt hoppa över till ett annat. Det är ganska händigt ändå. 1957 köpte Jürgensson en bandspelare i syfte att spela in fågelkvitter. Vilket var ännu ett intresse, men upptäckte något märkligt med inspelningarna. Först visste han inte vad det var och trodde att det var telepatiska meddelanden. Han experimenterade vidare och försökte att få med ljuden på band. Sen kom han in på spåret att det kan vara meddelanden från yttre rymden. Men hela hans forskning tog en rejäl vändning och insåg sen vad det var. För under en av inspelningarna av fågelkvittret så fick han meddelandet: Fridel, kan du höra mig? Det är mamma. Fridel var hans smeknamn. Han blev övertygad om att det var hans egna mamma som pratade med honom från andra sidan. Ja, som många av er vet när det kommer till spökutredningar man har sett på TV, YouTube eller har gjort själv, så är EVP svåra att fånga. Man kan använda olika typer av instrument för att spela in dessa EVPs. Och den ena är bara att spela in ljud från omgivningen som Jürgensson gjorde. Men idag vet vi att man kan också göra det via radio. Och hur kommer det sig? Jo, att få kontakt med någon från andra sidan via radio var någonting som Jürgensson själv upptäckte 1960 när en EVP-röst sa åt honom att göra det. Han beslutade att göra som den sa och kopplade in en mikrofon till en bandspelare och använde sig sedan av en mellanvågsradio för att prata med dessa EVP-röster i realtid. Han kom fram till att frekvenserna mellan 1445 och 1500 kHz fungerade bäst och 1485 kHz är idag mest känd för Jürgensson-frekvensen. Det är alltså den frekvensen som är mest ideal om du ska spela in eller kanske lyssna på några avlidnas röster. 1964 höll han sitt första presskonferens där flera internationella forskarsällskap och forskare för det paranormala kom för att ta del av hans forskning. Det var startskottet för just EVP. Han var även med och skapade ett EVP-forskningsinstitut i Italien. Fridrik Jürgensson dog 1987 och lämnade efter sig några få inspelningar. Och om jag inte missminner mig så förvaltades minnet av hans liv av Carl Michael von Hauswolf. Vilket är ett fint sammanträffande då jag lyssnar på Anna von Hauswolfs musik, vilket då är hans dotter. Jag har lagt till några intressanta länkar till er som vill grotta ner mer i det här. Den ena är en intervju med honom och den andra är en del av hans inspelningar. Jag kan också tillägga att han lät andra vara med vissa inspelningstillfällen. Och en av dem var självaste Arne Weise som tydligen också blev intresserad av det här. Om jag förstod det rätt. Och i många av Jürgenssons inspelningar så var det avlidna anhöriga. Men också mer kända som till exempel Adolf Hitler. Så visst är Jürgensson en fascinerande man. Och vilket liv han levde ändå. Han var lite överallt. Han målade tavlor på påven och gjorde utgrävningar vid Pompeji. Så det var man kallar för ett jäkla liv ändå. Och en annan grej. Jag har lite funderingar kring EVP och varför det kan manifestera. Med tanke på hur ofta vi faktiskt pratar i telefoner, spelar in oss själva eller kör via Zoom. Så borde det uppstå fler EVP än vad man tror. Kanske att vi bortförklarar det som dålig uppkoppling, bugg i systemet eller rent av förtränger. Kan det vara så att man måste aktivt kontakta andra sidan eller vålnaderna för att det ska fungera? Jag tänker lite på EVP som jag fick med Robert när vi poddade en gång. Om jag inte var intresserad av det övernaturliga så skulle jag bara vifta bort det som ett tekniskt fel. Men om man lyssnar noga på den så låter det inte som ett tekniskt fel. Men varför har man inte fått in fler EVPs? För det döda måste ändå vara runt omkring hela tiden. Speciellt om man har en podcast som den här man ofta diskuterar med ämnena. Alltså att man öppnar upp och så blir det lite som ett lockbete över spöken. Jag undrar. Vilka förhållanden är det mest ideala för att lyckas fånga EVPs? Finns det någon lyssnare där ute som har några egna teorier eller forskning att dela med sig av så skulle vara riktigt intressant att få veta ett annat perspektiv på det hela. Jag skulle även vilja rekommendera två helt okej skräckfilmer som handlar om EVPs. Den första är White Noise från 2005 och handlingen är följande. Jonathan Rivers är arkitekt och bor tillsammans med sin fru Anna fram till hennes oväntade död. Så småningom blir han kontaktad av Raymond Price, vars son också har dött. Han säger att han har spelat in meddelanden från Anna genom EVPs. Medan Jonathan till en början är avvisande och arg får han senare veta om sin frus tragiska drunkning. Desperat börjar han tro att den inspelade rösten verkligen är hans frus och blir besatt. Att själv försöka kontakta henne. Och den andra filmen är White Noise 2 från 2007. Efter att ha sett mordet på sin fru och unga son i händerna på Henry Kane, som sedan vände pistolen mot sig själv, är Abe Dale så bedrövad att han försöker ta sitt eget liv. En nära döden upplevelse följer som lämnar Abe med förmågan att identifiera de som är på väg att dö. Han agerar på dessa föraningar för att rädda tre människor från döden, bland dem en sjuksköterska som han träffade under tillfrisknandet. Det var de två som jag har att rekommendera. Kanske ni lyssnare har några andra såna här skräckfilmer som att rekommendera. Det är bara att skriva på Instagram. Och vidare ska vi till nästa segment, Poltergeist. När det kommer till det paranormala så finns det många fenomen som jag själv vill uppleva. Till ett glasklart EVP, se en skepnad fångare på video eller se en poltergeist, bullerspöke, som kastar föremål. Allting låter ganska skrämmande, men som sagt, min nyfikenhet är starkare än rädslan. Och det har jag ju bevisat med de gånger jag varit på utredningar, att när man börjar få smak för det så börjar man pusha mer och mer. Så i början så var man ju lite skrajsen. Men inte så mycket längre. För er som undrar varför jag kom in på poltergeists. Jo, jag hittade en gammal bok som jag fick av min farmor för länge sedan. Och i den finns det riktiga berättelser om människor som råkat ut för de här poltergeisten. Boken heter Övernaturligt i vår tid. Den är från 1990. Så jag tänkte läsa några av dessa berättelser för er. Det första fallet. Eller ja, fallet. Nu låter vi som någon sorts detektiv eller någonting. Men ja, men vi kör på det då. Det första fallet är från 1907. Där en fransk familj blir terroriserad. Men det var inte bara familjen i sig som störde sig på allt oväsen. Utan också grannarna bredvid. Och de som bodde 60 meter över gatan. De bankade och skrällde runt om i huset. Så pass mycket att självaste huset i sig skakade. Sängdraperier viftade runt som om det vore korsdrag, men alla fönster var stängda. De blev intresserade av fenomenet och utförde olika sorts experiment. Ett av dessa experiment var att knacka, och de fick gensvar. Men det lät som att det kom från överallt i huset och ingen specifikt ställe. En natt så gick några män upp på vinden för att se om det fanns någonting där som orsakade detta fenomen. Men det blev avbrutna på vägen upp av att det bankade så usinningslöst. Och återigen så började huset att skaka. Det försvann kvickt därifrån och återvände aldrig till huset. År 1909 i Sydafrika. En natt väcktes en familj av att det kastade saker i köket i flera minuter. Allt från kastruller till tallrikar. De klev upp nästa morgon och gick in till köket och alla blev häpna över att det inte var stökigt i köket, utan allt var precis som vanligt. Under följande 3 dagar så fortsatte fenomenen men trappades upp för varje dag och det kunde till och med höra möbler kastas omkring. Saker gick sönder men, precis som alla andra morgnar, så var allting orört och ingenting hade gått sönder. Bondefamiljen från Irland, 1916. En bonde sökte hjälp för sina problem och fick kontakt med en sergeant vid Kungliga Irländska Gendarmeriet. Och det är en sorts militärorganiserad polis. Bonden berättade att han hade rest till staden för att uträtta ärenden kring hans yngste sons begravning. Under den senaste veckan och under tidens alla klockslag blivit trakasserad av ett osynligt spöke. Han berättar att den höll på att ta sönder allting i hemmet, kokkärl och tallrikar. Hustrun var halvvägs ner för trappan med sin teservis då det plötsligt gick sönder. Han tillade även att vissa delar av porslinen hittades mystiskt flera meter ifrån huset. En dag hade bonden tjänat smör med sina tjänare när smöret flög ur kärnan och upp i taket. Sergeanten som lyssnade på denna historia var skeptisk men gick med på att följa med hem till bonden. Väl där hände inte så mycket, så sergeanten beslutade att gå hem igen. Men på vägen ut så började aktiviteten plötsligt och flera föremål i hemmet kastades runt och small ner på golvet. Bonden hade då frågat sergeanten om han trodde på honom nu, vilket han förmodligen gjorde. Till sist så kunde bonden inte göra annat än att bygga ett nytt hus till sig själv och sin familj. Inte alls långt ifrån där det gamla huset stod. Och innan vi avslutar det här poddavsnittet så tänkte jag bjuda på en sista berättelse. Och den är ifrån Paulina. Där det hände något riktigt märkligt. Året var 2004. Hon var ensam med sin tjejkompis i deras lägenhet en kväll. De hade planerat att titta på film och fixat så att det blev kvällsmysigt i vardagsrummet. De började titta på en film på en VHS-spelare men beslöt sig för att pausa filmen för att titta på tv-programmet Big Brother. Men sa högt att de skulle fortsätta att se filmen efter att programmet var slut. De la handkontrollen mellan sig på en stor kudde. När Big Brother var slut och eftertexterna rullade på tv-rutan så sattes filmen på automatiskt utan att någon av dem rörde handkontrollen. Paulina frågade sin kompis om det var hon som satte igång filmen, men hon sa lugnt, nej, jag tänkte att det var du som satte igång den. Sen tittade de båda på varandra eftersom ingen av dem rört videokontrollen som låg på samma ställe som när de började kolla på tv-programmet. De konstaterade att det var väldigt märkligt sammanträffande att den startade precis när programmet slutade och de blev faktiskt lite rädda. Och det var allt jag hade att bjuda på i detta avsnitt. Jag hoppas att ni har tyckt om det. Om ni vill kontakta oss så kan ni göra det via Instagram eller e-post tykonauterna@gmail.com. Om ni har egna historier eller hemsökta platser ni vill att vi ska utreda så är det bara att snacka med oss. Ni kanske till och med bor i ett aktivt hemsökt hus eller lägenhet. Vem vet? Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi av någon annan gång. Hej då! Promise, never sleep, I'm sorry, I'm still sleeping, I'm still shedding your flesh.